Vad pratar ni om? Era ämnen, det är fusk.
Ja, vi har pratat diskuterat Ölandsbron som är ett ämne någon gång.
Precis.
Någon gång kommer det vara.
Hur många bultar?
enligt hur många?
Känns som alla borde veta det snart, för det är en sån här klassiker. Ja. Ja, men ska vi sätta igång då? Ja.
Spännande.
Ja, välkomna till avsnitt 10 av Radioskugga. Med mig Linus. Och
mig Marcus.
och jag John.
och. Ja. Och vi sitter här hos Marcus och han har bakat kakor bara för det avsnitt 10.
Mm.
Ja. Det är min version av det i alla fall, så jag tolkar det.
Mm.
Var det jordnötssmör?
Jordnötssmör.
Så vi sitter här och blir tjocka och glada. Mm. Och en liten öl också.
Mm.
Jag måste säga, det som är så trevligt med den här podden är att vi faktiskt träffas och gör sådana här saker. Mm. Bara kunna prata lite, inte så, alls här.
Prata helt naturligt.
Ja, helt naturligt, det är det jag menar.
Som vi brukar.
Ja, som vi brukar. Är det Mick här? Vad vet du om? Men det är så...
Så jävla absurt. Träffas ute och sådär. Man sitter en hel pubkväll och bara såhär, turas om såhär 15 minuter var och pratar om olika ämnen.
Och jag pekar.
Precis.
Jag måste alltid presentera också. Ja, men så är det. Mm. Och allting är bra med er. Jag måste fråga det.
Man får ju inte säga om jag inte är bra.
Nej, det får ni faktiskt. Mm. Bara ni håller utläggningen under en halv minut.
Typ, eller om det är ens ämne.
Mm. Ja, exakt. Mår de, nej, jag inte bra. Varför då?
Bara kan du gissa?
Ja, precis.
Det är någonting som hamnar under med dig. Så bara, jag har benet.
Tionde avsnittet, elfte i ordningen. Vad kommer vi till? Det är lite så här jubileum. Mm. Jäkligt kul. Och jag tänkte fira det tionde avsnittet med att välja ett ämne som jag vet att alla här uppskattar. Eller uppskattar. Kan bli arg på också ibland. Men ni använder det nästan varje dag.
Oj.
Mm. Ja, jag använder det varje dag. Jag vet inte om ni gör det. Men väldigt ofta. Ni vet ju vad jag snackar om, eller
hur? Alltså, ungefär som med de här jordnötskakorna, att vi kommer veta vad det är för någonting när du säger det.
Mango? Nej, det är inte mango. Stockholms tunnelbanor.
Ja.
Oh, yeah.
Som vi pratade om innan vi gick hit.
Ja, vi satt fast på en buss i regnet.
Ja, det var ju hemskt alltså. Stockholms tunnelbana. Hur många stationer har Stockholms tunnelbana? Har ni reflekterat över det någon gång?
Typ 110 eller någonting.
Nej, typ 40.
Är det så lite?
Ja. Det kan ju inte vara mycket mer än så. Nej, mer måste det kanske vara. Någonstans där mittemellan finns svaret.
Ja, det gör det faktiskt. Men en är närmare än den andra. 100 stycken.
Det är alltså 100.
Egentligen kan man säga 101, för det finns ju den här övergivna stationen, ska man säga. Mellan Kista och Kallonbergen finns det ju en station som har åkt förbi
Kymlinge,
precis. Ja, de skulle visst bygga något bostadsområde som aldrig blev av.
Men sen blev det naturskyddsområde istället.
Okay.
Vad ska man ha det?
Det var en unik fågel som inte fanns någon annanstans.
Ja. Och lite rolig fakta på det här är ju att 53 av dessa stationer är ovanför jord och 47 är under jord.
Så gissar jag
på spart. Under vatten.
Ja, det finns det. Ja, precis. Det kan vara lite overkill att säga. När invigdes tunnelbanan? Alltså när det blev ett tunnelbansnät av det, kan man säga.
Vad räknas det?
Jag kan hjälpa lite på tråden och säga att det är väldigt jämna, fina siffror på nästan allting här.
Mm. 60.
50.
Hur många stationer var det då?
Det
känns som att det var typ bara två stationer.
Ja, alltså
centralen,
det var inte många.
Teststationer bara.
Typ centralen och Östermalm eller någonting.
Vad var det?
Någonstans
gamla stan och slussen. Det var bara det här vattnet.
Ja, men alltså det var ju något typ sånt. Det var ju något sånt. Söder vet jag att det var först i alla fall.
Mm.
Hur många passagerare på år åker som var? Alltså om jag åker två gånger i dag så räknas jag som två passagerare då. Men
varje gång du blippar in.
Varje gång jag blippar in, bra. Varje gång jag drar mitt blå SL-kort i spärrarna.
Åh. 10 miljoner.
Vad sa du?
10 miljoner så.
Kanske. Ni kommer bli så överraskade när jag säger svaret. Vad
kommer,
tror du?
Det kommer vara jättemycket mer, eller?
Ja, jättemycket mer, eller?
100 miljoner.
Åh, oh, det är mer.
Oj, oj, oj.
Ja, det är mer.
Det är så uppspelt.
Ja, 320 miljoner.
Oj.
Wow. Det är just i tunnelbanan också bara.
Ja, galet. Ja, och det är galet. Och det är visst typ mer än all annan tågtrafik i, alltså SJ och sådär. Mm.
Okay.
Så ja, precis, det är, de har mer passagerare eller trafikanter liksom.
Mm.
Kan ni se hur lång tunnelbanan är? Alltså, nu tänker vi rälsen då. Hur lång om man skulle liksom lägga allt på en rad sådär.
Mm. 20 mil.
Det är väldigt svårt. Man tänker inte riktigt så när man.
Nej, just, såhär, just tunnelbanan
är väldigt svårt.
100 stationer, hur långt är det mellan varje?
Jag kan säga att det är den 28:e längsta tunnelbanan i världen.
Jaha, men då vet jag för 27:e. Ja. Nej. Det är
110 kilometer.
Mm. Så jävla mil alltså.
Ja, precis. Ja. Man skulle tro att det nästan är mer faktiskt, men... Mm.
Så det är lite en kilometer per station?
Ja. Det kan jag säga, den närmsta stationen från T-centralen, ja, den kan ju säkert gissa vilken det är, eller?
Det borde vara typ Hötorget.
Mm. Ja, precis. Den är 500 meter. Mm. Bara den sträckan.
Jo, alltså, under jord så sitter de nästan ihop alltså.
Mm.
Det är,
ja,
väldigt
precis.
Nära på.
Ja. Är det den kortaste?
Ja, precis. Ja. Och den, för nu såg jag att jag inte har fått över alla anteckningar, men det var en annan station. Ja, Kungsträdgården var det.
Okay.
Kungsträdgården är också 500 meter. Alltså från sträckan de åker.
Ja. Mm. Det är den konstigaste inredda stationen också.
För det kan ju vara så i sig, nu har jag tagit det från Wikipedia-artikeln, att de mäter fågelvägen till stationerna i sig. Så kan det ju vara. Mm. Så kanske man åker runt lite mer. För Kungsträdgården känns ju längre från centralen än Hötorget från centralen. Ja.
Mm. Ja, jag känner spontant att...
Do I make sense?
Det känns som så, men i rälsväg tror jag inte det. För att just eftersom det är så mycket rulltrappor du måste ta dig för att typ ta dig ner till blåa linjen och så upp från den igen.
Mm. Just det.
Ja, så jag,
det är långt jag, ner, det kommer jag till.
Jag har en väldigt klar tydlig bild liksom av att Slussen och Gamla stan. Och det är så här, i princip att du... bara startar och sen landar den på sig. Alltså, så att det kan inte vara mycket längre däremellan, utan det kanske, om den var 550 så kanske den är 100 längre, så, max.
De kan ju avrundat lite också. Ja. Jag skulle också säga också att den här 320 miljoner passagerare per år, det är plats 36 i världen av de mest åkta tunnelbanorna.
Oj.
Jag har inte kollat upp igen först. Jag kan tänka mig att det är...
Typ Tokyo eller någonting.
Ja, jag
tänker att säga, för där vi var, Shinjuku Station, tror jag är tvåa på den här listan. Eller någonting sånt där. Den är bland de absolut högsta i alla fall.
Mm.
Kom ihåg.
Mm. En kuggfråga, det gillar ni alltid. Hur många linjer har... Hur många linjer har Stockholms tunnelbana?
Det är sådär, vad räknas in som linje? Räknas den här som går ut där från Slussen? Det räknas inte som tunnelbana, antar jag.
Nej.
Exakt.
Ja, det finns ju tre färger.
Ja.
Finns tre färger, men sen så är det här vart de slutar någonstans också.
Ja, precis. Det är så man räknar.
Okay. Det är så man
räknar.
Så det är tre gröna neråt.
Ja.
Två röda västerut.
Ja.
Alltså det är tre blåa.
Är det två blåa eller? Ja. Två blåa tror jag att det
är.
Och sen så är det väl...
Börjar jag tänka själv.
Stämmer det här? Du har ju anteckningar eller?
Precis.
Ja, men jag såg en lista. 7 stycken sådär. Jag försöker bara få upp det i mitt lilla huvud nu.
Ja.
Och väldigt ostrategiskt äter jag en kaka samtidigt.
Torka ut munnen ordentligt så här innan.
Ja, det stämmer säkert med 3-2-2 eller något sånt.
Mm. Men någonting jag kan säga med glädje är att Stockholms tunnelbana är ett av de största tunnelbanesystemen med tanke på hur många, mycket folk som bor här.
Per capita.
Per capita.
Mm, det kan jag tänka mig.
Mm. Det var jättestrategiskt att äta kakan.
Mm. Skölj ner dem lite öl, vet jag.
här är faktiskt första tunnelbanslinjen hade jag skrivit upp här längre ner. Och det var mellan Slussen och Hökarängen.
Det var en bra bil. Eller var det alla stationer däremellan? Eller
om det var
det var två stationer. Det är
jag tror det var någon emellan där kanske. Ja. Mm. Och den nyaste den senaste linjen. Vet ni det? Eller sträckan? Vilken är? Det var 94.
Ja, det är någon längst ut då antar jag. Men...
ja, det är det ju.
Men om det är blåa kanske.
Nej, gröna, är det gröna? Mm. Blåa är ju överlag den yngsta linjen. Alltså om man ser till... det var ju från 75. Mm. Byggde de. Ska jag säga det eller vill ni gissa någonting?
Nej.
Denna roliga kuriosa.
Jag har redan gissat blåa, men det var fel.
Ja, det var Bagarmossen Skarpnäck.
Jaha. Var det 94 det alltså?
Mm.
Shit.
Mm, samtidigt som vi grävde guld i USA.
Ja,
allt annat är så här oviktigt. Ja. Okej, lite mer siffror då, för det älskar vi. Gröna linjen, hur många stationer finns där? Det är ju den största linjen.
Ska jag bara räkna på fingrarna? Bara.
Ja, precis.
Precis, sen ska ni säga hur många som är ovanför jorden. Nej, det...
alltså, men grön...
40 borde
ja, exakt. 45 någonting sådär.
49, oj, som är ju störst.
Det är typ hälften.
Och banan är totalt... nu ska det bli det... 41 256 meter lång.
Ja.
Vilket är ganska roligt för den är bara 18 meter längre än röda banan.
Jaha.
Men hur många stationer är röda då?
Om det är 36 stationer. Uh-huh. Så är det mycket längre mellan stationerna.
Mm.
Och varje dag så har gröna linjen 482 000 resenärer. Mm. Det är mycket. Och ungefär 146 miljoner per år.
Mm.
Röda linjen har, nu ska vi se, 411 000 resenärer och 128 miljoner per år. Så den ja, de är mindre stationer så det är liksom det är inte så lustigt. Och den minsta lillebror, den blå linjen, har 20 stationer och är 25 516 meter lång. Det säger nästan, ja, den är nästan hälften så kort eller lång som gröna linjen.
Mm.
Och har 177 000 resenärer per dag.
Mm.
Och det är ju mycket, mycket mindre än... röda hade ju 410, gröna hade 482 och ungefär 55 miljoner per år.
Mm.
Och det är siffror från 2006, så det kan ju vara så att Kista och sådär har med dem. Och tunnelbanan har också Sveriges längsta tunnel. Det kanske är ganska lätt att lista ut vilken sträcka det är. Alltså det... som är den, alltså räknas som en tunnel. Vilken sträcka av tunnelbanan är bara tunnel liksom.
Alltså jag vet ju just att just blå linjen är ju väldigt långt ner, så den kommer väl aldrig upp någonstans, eller gör den det?
Ja, på en av linjerna gör det.
Mm.
Det är Hjulsta. Om man åker från Kungsgården till Hjulsta, då ser man aldrig ser man aldrig
Hjulsta. Aldrig blir
så
något mer.
Det är, så här myt. Ja. Du kommer aldrig komma upp därifrån igen.
Det är 14,3 kilometer i den tunneln, och det är den längsta i Sverige.
Ja.
Och nu försvann ju tyvärr de anteckningarna, men jag tänkte bara avsluta med och fråga om ni kan gissa vilka som är de liksom mest trafiktäta stationerna, eller med mest passagerare. Den första är ju lätt, det är ju T-centralen.
Ja, precis.
Definitivt.
Ja.
Och två. Typ Slussen ska jag träffa.
Ja, det är det.
Fridhemsplan ligger bra till också.
Ja, jag har ju inte siffran fram, men den var 4 eller 4 tror jag.
Hmm, vad kan vara 3 då?
Ja. Jag tror... nej, för nu sitter jag utan anteckningar att det var Östermalms torg.
Okej.
Okay.
Jag misstänker typ Odenplan med sina ombyggningar kanske kan vinna över den.
Mm. Ja, ja, precis. Så där ser man. Svenska tunnelbanan. Mm. Trotjänare. Åker med den varje dag. Krånglar nästan aldrig.
Mm.
Fast det börjar bli lite mycket folk.
Mm.
Stockholm växer ut i sin kostym och andra trötta metaforer.
Mm.
Men en trivia som jag överraskade inte hade med.
Mm.
Det är det här typ att en av stationerna, jag glömmer bort vilken, men just på blå linjen har ju en av världens längsta rulltrappor.
Är det Solna?
Är det så? Jag vet inte, så blå linjen ut.
Ja, så.
Ja, men
vad har man?
Nej, men jag vet inte.
Västra skogen har någon.
Ja, exakt, Västra skogen är för mig. Jaha.
Mm.
Som är så här, den är kanske typ tredje eller fjärde plats i världen eller någonting, för att den är så, det är bara etande sjok. Just att blå linjen är så djupt ner liksom.
Ja.
Typ slås av någon London, någon i Moskva, någon sådär.
Moskva. Höga stad alltså.
Jag kan inte exakta siffror, men jag vet det här. Jag hade någon grävning i rulltrappornas historia på Wikipedia.
Grävning.
Grävning, nej.
Ja. Men kan också avsluta med, jag såg en så jäkla intressant tråd som heter typ 33 platser du inte kan föreställa finnas på riktigt. Det är bara så här fantastiska platser. Mm. Så var det ju liksom, ja, paradisbilder och klippor i Thailand som är helt magiskt. Och så var det en bild från Solna centrums tunnelbanestation. Mm. Väldigt snygg bild, men så här, wow! Kolla in den här röda grottan med lång rulltrappa typ. Så det var så här, jag bara, det är inte... det är inte så många, jag undrar hur många som har det på sin bucket list och åker till Solna centrum.
Fast ändå, alltså, om du var... kompisar så var också med att jag fascinerad av tunnelbana. Ja. Typ alltså Stockholms tunnelbana är bland de snyggare i världen.
Ja, det är de.
Och det är allmänt erkänt liksom.
Och när
bland de snyggare i världen. Ja. Jag sa inte att, alltså, för att du ser den hela tiden så gör den inte fulare.
Oh. Okej, okay, men jag kommer ju på typ tre snyggare direkt. Det gör
ja, Moskva eller?
Ja, Moskva.
Den är fantastisk på sina förtryckande sätt.
För det tänkte jag just säga att när vi var på väg mot till Moskva så var det ändå, alla ville ju se några liksom tunnelbanestationer.
Mm. Bara för att åka i den rulltrappan som var längre än såna centrum.
Bara därför.
Bara därför. Ja.
Men på samma sätt kan jag tänka mig att folk tycker det är fantastiskt att komma till Kungsträdgården och bara wow, kolla vad snyggt,
häftigt. Ja, det är klart. Mm. Men det är ändå så här, jag vet inte. Mm.
Nej, men just typ där vid centralen där nere vid blå linjen, där är ju väldigt, man ser väldigt många bilder från folk som bara varit här och så bara wow. Mm. Det ser rätt coolt ut när man kollar upp.
Det såg jag faktiskt idag, typ de 12 snyggaste stationerna i världen. Mm. Centralen är där. Mm. Jämte så här jättefina gamla byggnader i London som är så här...
Ja, så det är en helt annan stil liksom. Det är mer så här naturligt urgrävt eller någonting så att säga, men det är ju snyggt gjort.
Mm. Mm. Absolut. Mm. Vi älskar Stockholm.
Mm. Och tunnelbanor.
Och tunnelbanor. Och listor med vackra platser. Mm. Kan du göra?
Jag kan du göra. Jo, här med dem.
Pariserbulle. Pariserbulle. Mm. Ja, nej men jag har återigen blivit inspirerad av tidigare avsnitt.
Mm. Woo!
Redan gå tillbaka till förra avsnittet där du pratade om Alien.
Ja.
Och då tänkte
och alla här kondomer och lökringar.
Ja, så jag tänkte gå tillbaka till en av mina så här favoritfilmer och bara se ifall det är lika hemskt i den.
Ja.
Men det var det inte så. Dirty
Dancing.
Exakt, det var väldigt mycket räkare.
Ja.
Allt är byggt med kondomer och lökringar.
Nej, filmen är 2001.
Oh.
Den
är de snyggaste filmerna som någonsin har gjorts.
Stanley Kubrick.
Exakt. Mm. När kom den då? Eller?
68.
Jajamensan.
Jag kan årtal och filmer. Ja. Det är lite en dold talang. Ja. Men inte dold längre. Jobbig streaming.
Hemlig grej.
Jag känner att den rådnar lite. Utan att riktigt veta varför.
Ja, det är för dem som inte vet. Eller vänta, man ska sammanfatta den här filmen eller hur man vill göra.
Alltså, förlåt jag avbryter, men det här är en typisk svår film att beskriva vad den handlar om.
Ja. Jo, exakt. Det kommer komma in lite grann på de bitarna. Så här, men för att det är ju en film gjord i samarbete med Arthur C. Clarke. Ja. En av de kändaste sci-fi-författarna någonsin ungefär.
Mm.
Typ tillsammans med Isaac Asimov och Robert Heinlein. Så
brukar de kallas Big Three liksom.
Mm. Det var de som bara definierade sci-fi i modern tid.
Mm.
Vilket är rätt coolt. Mm. Att han, ja, Kubrick kan vi liksom efter Dr. Strangelove.
Mm.
Och nu bara, rolig fråga, vad är det för kompletta namn på den filmen?
Det är något såhär or how I lost the atom bomb.
Nej, var det så här, love the bomb
typ Dr. Strangelove or how I learned to stop worrying and love the bomb.
Just
det. Ja, så måste det. Men den kom innan.
Ja, det var sista filmen jag gjorde innan. Mm. Och han, sen så ville han kände bara såhär, han var inspirerad och ville göra en sån film om så här idéer om utomjordisk liv, människans härkomst och typ vad som kan hända sen.
Mm.
Och han vill göra en bra sci-fi-film för han tyckte att det har inte hänt.
Nej. För det var det, sant. Ja, då var det sant i alla fall.
I stort sett så var det, monster och sex.
Ja.
Det var vad sci-fi-filmer var.
Dålig animerad laser. Mm. Jag kommer ihåg så här riktigt gamla sci-fi-film 50-talet när de skjuter. Det är bara så här ditritat, så står de helt stilla och bara...
Ja, jo, freeze frame, alltså att det blir lite animerat. Liksom. Men så då finns det så här... eftersom herr Clark bodde på Ceylon...
Mm.
Då, han bara för att flytta dit. Mm. Han gillade att dyka och grejer.
Mm.
Och han kunde skriva sina böcker var som helst.
Mm.
Mm. Då blev det så här... vad heter det? När man skickar... skickade textmeddelande förr i tiden.
Telegraf
till och med.
Telegraf, ja, men oj.
För att, ja, det här är långt bort.
Ja, det är sant.
Datorer, internet fanns inte.
Nej.
Fin detalj. Arthur C. Clarke var också en av de första som kom på idén med kommunikationssatelliter.
Mm.
Så vid 45, ja, innan ens någon har gjort det.
Ja, han skrev det med sina, alltså, konceptet.
Så han skrev det som liksom någon sorts vetenskaplig artikel som, som ett förslag till smarta människor. Bara, det här kan vara en bra idé att göra.
Kille. Ser du, sci-fi är bra.
Absolut.
Men så då fick då han ett såhär, telegram.
Mm.
Eller telegraferat till sig. Mm. Typ bara, Stanley Kubrick, Dr. Strangelove, Paths of Glory, etc. Interested in doing film on ETs. Interested in you. Are you interested? Thought you were a recluse. Och då...
Okej, så Stanley Kubrick skickar ett nästan såhär litspik till
Ja, men det är väldigt begränsat med bokstäver.
Ja, jo, men...
Och typ svaret är, frightfully interested in working with enfant terrible. Stop. Mm. Contact my agent. Stop. What makes Kubrick think I'm a recluse? Och det här enfant terrible är ju bara ett här franskt uttryck för en liten unge som säger saker lite för ärligt och gör föräldrarna gör det pinsamt för dem.
Precis. Ja. Sen skulle vi bara pausa och säga hans Path of Glory och sånt. Fantastisk film också. Mm.
Ja, men han är så här Kubrick, alltså hans lägsta nivå är jävligt hög.
Men hans skumnivå är jävligt hög. Fan vad skumma grejer han har gjort, alltså. Okej, så nu börjar han sätta upp sitt dream team här då. Det är liksom Mighty Ducks.
Jo, ja, men det här är typ 64, så de kommer ju typ spendera
fyra
år att göra den här filmen.
Ja.
Mm. Ja, men det börjar med att jag typ att Clark tar typ så här, efter diskussionen, så tar han fram typ sex av sina så här korta historier och bara, vilken tycker du är bäst att utveckla vidare? Till slut blir det en som heter The Sentinel som handlar om just en viss historia. De har byggt vidare från den jättemycket, men den handlar ju som en bit där de hittar en liten artefakt på månen som är en tetrahed som då en berättarröst, va?
En vad? Sorry.
En tetrahed, det är en triangel med bara triangel, alltså typ en pyramid fast med en trekantig bas. En pyramid har en fyrkantig bas.
Mm.
En tetrahed har bara trekantiga sidor.
Wow.
Det är ju djupaste.
Ja, jag bara...
Tetra är ju fyra.
Wow. Okej,
Men den heter månen och den berättar oss som bara berättar om typ den här grejen och vad den kan ha varit. Och liksom med att kanske är... Okej, det här kanske skickade så här signaler till någon annan civilisation. Men som har slutat göra det för att vi börjar använda kärnvapen eller någonting. Så de, det är så här varningssignal för att här kanske kommer någonting farligt. Och det är ju så här teman som liksom inte riktigt dyker upp i filmen så jättetydligt.
Nej.
Att den pratar med alla andra civilisationer.
Nej, men med det här att mänskligheten är farlig.
Mm. Nej, precis. Nej.
Men det är saker som ändå har varit med och är lite grann... Finns kvar vissa bitar av det, men de har klippt bort mesta av det.
Okay.
För hela den här filmen skulle egentligen från början ha liksom en berättarröst, mycket mer dialog, alla möjliga grejer. Men alltså nu har den blev ju en väldigt, väldigt tyst och symbolisk film.
Mm.
Och liksom en sån här fin detalj att man inser att, som, alltså, man vet ju att det är så, men man har inte tänkt på det när man har sett på det. Men alltså, i den, så det är antingen musik, tal eller tystnad.
Mm.
Det är aldrig kombinerat. Det är aldrig något prat över musik eller någonting.
De använder ju tystnad väldigt mycket i filmen. Det gör de ju. Det finns väl, jag vet inte, jag såg någon, alltså, men det är ju såhär 10 minuter.
Jag har faktiskt en fin fråga. Hur lång tid tar det innan någon pratar den här filmen?
Jag tror, eller hade du någon gissning?
Nej,
jag tror det är typ 25 minuter eller någonting.
25 minuter och 38 sekunder.
Ja, men, ja, men jag hade någon siffra där. Men alltså det börjar ju med att aporna slår på varandra med... Men just det, är det inte så att en apa tar på den här monoliten och får något, inte mer, men någon sorts intelligens att ta och fatta att han kan använda ett ben som...
Alltså det är
som verktyg.
Det är ju det här, den här monoliten kommer ner och lär dem. Mm. Alltså det får mänskligheten att typ tillkomma i stort sett.
Ja, för jag bara säger så, det är ju spoiler. Ifall ni inte har sett den filmen så spoilar vi den nu. Men
ja, men stanna den är och se på den.
Ja, se filmen 2001 och Stanley Kubrick. Och om ni inte har gjort det så kommer ni inte förstå så mycket. Men den är fantastisk, se den.
Jo. Ja, men det fascinerar också med hur den här gjordes sen. Om man går tillbaka till den biten. Det är ju här att det börjar som den här korta historien som de under 2 år utvecklar till en bok på typ så här 130 sidor. Sen så tar Kubrick och gör ett manus av det här. Och Clark gör en bok av manus och typ det som ser från det som görs av filmen. Så det är då separerade saker men de gjorde samtidigt och boken släpps efteråt.
Just
det. Så det är så här
intressant.
Och det finns vissa så här skillnader i den och så här typ som att i boken så åker de till Saturnus medan i filmen så åker de till Jupiter. Anledningen till det är, kan du gissa? För att det var för svårt att göra en Saturnus specialeffekt. Det var svårt att få den att se verklig ut. Och det fascinerar också typ att efterhand så bara hade vi gjort det så hade den sett fel ut. För vi visste inte hur Saturnus ringar såg ut då. Vi hade inte varit där. Nu har vi passerat den med satelliter som har bara kollat hur den faktiskt ser ut. Men de hade bara gjort dem fel.
Vad bra, för det som är så coolt på den här filmen är väl fortfarande att den är hyfsat verklig. Alltså att tekniken och hur det fungerar och sånt.
Ja, alltså de hade väldigt mycket just här stöd av typ NASA-folk som bara sa att så här gör man. För typ han, Clark hade väldigt mycket kontakt med just NASA. Han gjorde så här lite dokumentärserier och saker. Så att de hade också något smeknamn, för de var ju typ i England och gjorde den här för att de hade större så här studios som de kunde bygga scenerier i. Så därför var de där. Men då blev det kallat för NASA Öst. För de hade byggt stora rymdskepp och grejer.
Jaha, coolt.
Vi ska se vart jag hamnar nu i denna lilla historia. Just apropå med boken, det att för sen har han ju skrivit 3 till böcker. En 2010, en 2016.
Som blev en film också.
Ja, 2010 blev också en film, inte av Kubrick dock.
Nej, det är alla medvetna, tror jag.
Jo, fast det är fortfarande en helt okej bra
film. Ja, jag gillar slutet.
Jo, det är ett väldigt
speciellt slut. Jag tycker det är så jävla coolt.
Ja. Sen gjorde han också 2061, som behandlar vad som händer efter det som händer i 2010. Och sen så 3001, vilket är en väldigt fascinerande bok, där de... Om jag nu ska spoila den också.
Alltså,
den utspelar sig från synvinkeln av en person från 2001. Han som dör i rymdfärden, som inte ens kommer till här. Men det är en som dör i rymdfärden som är i den här filmen. Och han blir, kan jag säga, datorn Hal som jag också kommer till. Men den dödar honom och skickar iväg honom ut i rymden. 3001 så är de ute och åker i rymden och hittar honom och kan återuppliva honom. Och han får typ upp se hur världen är nu.
Fascinerande universum faktiskt.
Jag har inte hört talas om den. Jag är ju absolut
inte så stor fan. Nej, jag visste om 2010.
Nej, precis. Jag visste inte alls att det fanns en 3000. Det var en sån här skämt grej liksom. Jag läste uppföljaren 3001.
Det fina är också typ att boken 2010 är ju baserad på filmen, inte på boken 2001. Att boken 2010 är baserad på filmen 2001, inte boken 2001.
Nej, okej, de har bara liksom tagit
Men böckerna är alla skrivna av Arthur C. Clarke.
Okej, men då är det lite coolare. De sticker väl till Europe i 2010, inte det? En av Jupiters månader, heter det Europe?
Europa på svenska.
Final Countdown.
Jag blev fascinerad också just här. Jag ska komma in på lite grann här med när jag försöker ignorera Linus sång. så mycket jag bara kan. Nej, men alltså, så mycket som ändrades under just inspelningen. Det är bland annat typ den monoliten som är rätt så ikonisk. Ja. De började egentligen som den här tetraheden. Men han tyckte att ljuset reflekterades inte på den rätt. Så då testade de en genomskinlig kub istället. Och den bara, nej, men alltså, det är så här studiebelysning som gjorde reflekterades det konstigt.
Pink Floyd,
ja. Sen till slut bara, men en stor svart klump. Den ser bra ut i kamera.
Och det gör den. Ja. Jävligt cool.
Men just att det kommer därifrån, det är praktiskt liksom. Det var inte helt genomtänkt. Och egentligen skulle den också ha typ en skärm där de visar bilder och grejer, men för att visa dem lär upp därifrån.
Men gud, alltså, vad tacky, alltså.
Exakt, det hade varit jättetacky.
Förlåt, jag är ju bäst på avbryta. Men det är det som är så jävla coolt, att när man ser den för första gången, och det är typ, säger man stenåldern eller dinosaurierna?
Det är 4 miljoner år sedan.
Okej, man ser de här aporna så här, och så, allt, det finns liksom inget, det är bara natur. Och sen ser man den här perfekt svarvade, det är så jävla, alltså jag får nästan rysningen när jag ser den bilden. Jag har sett jättemycket fanart så här, när folk bombade upp en sån här alienplanet typ, något träsk eller någonting. Tänk lite Yoda. Och sen bara i mitten så är det en sån svart monolit. Det ser så jävla coolt ut, för då vet man, den där är inte härifrån. Den är något, man kan inte ens förstå den liksom.
En till så här ikonisk sak med den här filmen som ändras under inspelningen var så här, att det var att egentligen skulle det vara, det gjordes ett soundtrack till den här filmen av en person som heter Alex North, som hade jobbat med Kubrick på i Spartacus. Den filmen, ja. Också en fantastisk Kubrick-film.
Fantastiskt slutslag, men om man pausar och tittar på vissa av skådespelarnas slaget, alltså, man kan inte sluta garva, för det är väldigt svårt att koordinera typ 5000 människor. Så det är några riktigt roliga grejer.
Ja, men det soundtracket är också som då den här som gjordes till filmen. Det har ju också släppts, och folk har typ till och med gjort här varianter de har klippt in det i filmen. Men efter, det är inte med i den officiella versionen, just eftersom under inspelningarna så körde Kubrick bara klassisk musik i bakgrunden för att få rätt stämning liksom. Han tyckte det funkar så bra, så nu kör vi på det istället. Även fast vi har ett helt soundtrack inspelat här av en...
Fan vad nice, som alla val som gjorts gör det bara bättre.
Ja, men precis, alltså, han har gjort sina val på känsla liksom. Det här känns bättre, då kör vi på det. Det var ju verkligen bra.
Ja. Nej, men det var så just det också med i den här ap-scenen i början där man de har på slå på och slängs upp ett ben. Sen så görs en klassisk en matchcut heter det på terminologi, att du klipper från ett objekt som är samma typ så här, det är på samma ställe i skärmen som ett annat objekt. Men de klipper typ så här fram, vad är det, 4 miljarder år eller miljoner år. Till ett objekt i rymden. Det här är också en del av någonting som är klippt bort. Det här just med våldsamheten. För det som är där är egentligen tänkt som en bomb som är i rymden. Som det är så här, världen där har egentligen massa kärnvapen i rymden. Och det är en sån som den klipps till. Så det här nya vapnet i på aptiden
har liksom utvecklats
till det där. Det är det som är tanken med den klippet liksom, att här från ett till en annan extrem liksom.
Men vad är det i filmen då? Jag har glömt bort.
Är det typ skepp? Det är typ ett stort rymdskepp som liksom har att man, det sägs aldrig vad det är för någonting. Egentligen skulle det vara en berättarröst som berättar exakt vad det var för någonting. Men det behövde inte det.
Nej, annars, jag gillar ju tanken med vapen till vapen på något sätt också.
Och en till så här liten kul trivia med den här scenen med aporna. De fick inte någon Oscar för bästa specialeffekt för den. Kan ni gissa varför?
För det var riktiga apor.
Nej, de trodde att det var riktiga apor. istället gick här Oscar för bästa smink till Planet of the Apes.
För där såg man att den går riktigt upp.
Ja, exakt, typ någonting så. Det är jättekonstigt.
Just det, det var 68 också. Apornas år.
Ja. Och de här vann inte för att ni trodde de var riktiga.
Jag tänkte säga, hur kan de tro det? Men så sa jag det samma. Men det är bara för att jag vill säga något oväntat. Men de ser väldigt märklig ut. Fast det måste vara svårt att få när aporna börjar slå med benet så där.
Tålamod bara.
Vad sa du?
Tålamod bara.
Tålamod.
Det som är det här med apor och skrivmaskiner och Shakespeare och det där liksom. Det är liksom bara, man sätter ett ben i handen på en apa och så
ser vad som händer.
Ger det tid.
Precis. Sen så apropå hur det gick för den här filmen när den först kom. Alltså den första versionen som släpptes på premiären, den var 161 minuter lång.
Oj.
Det är en rejält lång film.
Ja, oj, det är ett extremt långt. Men det då var det nog.
Ja, då måste du ju säga inte då. Ja.
Jag vet
alltså nu den version som sen, alltså den fick jäkligt hårt. Den blev väldigt sågad av kritiker och så här, okay, rätt så mycket. Och typ, det var inte så många som gick och såg på den.
Nej.
Så han klippte ner den till bara 140 minuter. Och sen så, men det gick fortfarande inte bra. Men ändå i slutet av året så hade den ändå varit en av de som mest så här, sedda, alltså dragit in mest pengar. Hur tror ni det hände? Vad var det för folk som kom och började se på den här filmen?
Musikintresserade eller någonting. Är det så? De gick dit för att lyssna på musiken.
Man säger, de satt sig på första raden.
Nej, ingen
och,
har...
och tänk att den har lite så här. Nej, men okej, det var folk som de tog typ syra och
jaha,
såg på den här och det var jättetrippigt.
Ja, ja, okej, ja, jag förstår när de åker de här rymdtunnlarna. Okej, ja, då. Ja, det pågår ju i all evighet den sista sekvensen.
Ja, den är, alltså just det här, just att bara typ kolla på sig själv och allt möjligt. Mm.
Jaha, okej.
Så den drog in rätt så mycket pengar till slut.
Jag tror faktiskt att det skulle svärta om att tidningen ska älska det och ingen ville se den typ.
Nej, men sen i efterhand så har ju de flesta börjat acceptera att det här är en av de bästa sci-fi filmer som någonsin gjorts.
Kanske en av de bästa filmer som gjorts också. Den är så jäkla ikonisk. Framförallt snygg.
Men alltså, sen så alltså, många säger ju också typ, just det, på grund av att den kunde dra in det här så bara, det var ju därför många andra filmen fick den här typen av finansiering för att göra just med sci-fi innehåll. Typ som Alien som pratades om förra avsnittet.
Eller Star Wars.
Ja. Mm. Och det är så att dessa regissörer som gjort dessa filmer också bara blivit inspirerade av hur den här gjorde. Men sen bara en sak, eftersom det inte fanns så jättemycket så här roliga saker om hur man gjorde specialeffekter med mat i den här jämfört med Alien. Så hamnade vi in på en massa så här fina saker om hur galen Kubrick var ändå. För han var verkligen helt konstig i skallen när det gäller sin så här engagemang för det här. Typ som detaljer som att, ja okej, i Full Metal Jacket där finns så här fina scener med det rivna hus. Bara, hur gjorde man dem?
Man rev
hus. Ja, man byggde hus och sprängde dem.
Ja.
Höll på i 2 månader.
Tills det liksom
såg rätt ut.
Men det i Shining var det ju den här scenen när han går upp för trappan där, när han är helt galen. Jag jag vet inte, någon absurd siffra. Jag vet inte om den där, men att det var hundratals gånger liksom.
Alltså, det finns
också en av världens snyggaste filmer.
Ja, den är faktiskt...
Ja, det finns en, just angående, jag har med en, angående typ, finns en scen där hon i Kjeldevall typ försöker skydda sig med ett baseballträ. Liksom, hon ser verkligen helt förstörd ut.
Ja, i The Shining.
Ja, i The Shining. Och det är ju för att den scenen har tagits om 127 gånger. Så hon gråter på riktigt. Hon är panikslagen. Det är verkligen bara typ Kubrick som har pressat henne liksom i timtal.
Men vi snackade ju bara
förra
veckan. Det var så här, de mobbar. Alltså, jag hör att han var inte rolig att jobba med. Men han fick skiten gjord.
En till grej från The Shining också som var med här. Bara att, ni vet de här bladen där det står bara all work and no play make Jack the boy. Och det ligger en stor hög där.
De har han suttit och skrivit.
Nej, han fick sin sekreterare att skriva de här. Det tog flera månader. Och sen så också min favoritgrej här med nästan, alltså, jag vet inte, det är bara så dum egentligen. Att ni vet också i Dr. Strangelove. De sitter där i det här krigsrummet med ett stort bord. Den bordsduken är grön. Och det var väldigt viktigt att det skulle vara grön. Även om det kostar extra att göra det här bordsduken grön. Men det skulle typ påminna att de gamblar om saker. De gamla världen. Exakt. Och filmen är svartvit.
Det är poäng. Det var bara, vad fan.
Ja, men just att han bara, det var väldigt viktigt att bordsduken är grön. Även om filmen är svartvit.
Men det är samma sak som... jag kommer inte ihåg vilken film det var. Skitsamma, men han ville ha en perfekt röd dörr. Så han åkte runt typ i hela London och fotade i dörrar. Alltså i tusentals dörrar, månader, tills han hittade dörren han ville ha. Alltså som där vill... Sen kanske det var... Det vet jag inte vad det var någonstans. Men han verkar lite han vill ha det på sitt sätt.
Och det ska vara på riktigt liksom också. Ja. En sista sak innan jag bara ger upp på det här ämnet. Mm. Men just här i Clockwork Orange.
Mm.
Ni vet en klassisk
fantastisk film. Ja.
Och ni vet en klassisk scen med Malcolm McDowell, han sitter där med uppspända ögon med metallklämmor.
Ja,
de är uppspända med metallklämmor. De lyckas repa hans hornhinnor.
Nej. Jag som hatar saker med
och en annan scen, han ska bli sparkad. Han blir verkligen sparkad, han bryter revben. Det är såhär, du överlevde den här
filmen. Men det är exakt därför jag gillar Rocky. För där bröt ju Sylvester Stallone revbenen också. Mm. När de flungade såg honom. Så jag menar...
Nej, men alltså just den här gränsen mellan galen och geni.
Ja, för alltså det som du beskriver, det är ju ett sjukt beteende. Ja. Det här är ju liksom, han har ju bokstavskombinationer den här.
Ja. Jo, exakt, men ändå har han gjort fantastiskt. Det är så här, han har inte fallit över kanten helt. Nej. Alltså, ändå,
Nej, precis. För det är ju samtidigt så, som sagt, för han har gjort några av världens vackraste filmer. Liksom. Mm. Verkligen så här, åtminstone rent estetiskt, så helt bara fantastiskt jättesnygga filmer.
Mm. Och jättehemska också.
Och jättehemska också. Så att så någonstans, på något sätt, så är det bra att han har varit så här tvångsmässig samtidigt som alltså där kan man inte bete sig.
Nej,
det är inte liksom, det är liksom inte på en arbetsplats kan det inte vara så, om du inte är chefen då förstås.
Nej, jag misstänker att om inte folk hade vetat om att du kommer göra en film som gör mig känd eller mer känd, så skulle man inte gå med på att bli behandlad så här.
Nej, men precis. Precis.
Ja. Ja, nej, men det var 2001, se den om inte sett den, och Stanley Kubrick typ.
Ja. Boom, nästan 2-1. Fick en på köpet.
Är vi are we on?
Ja. Vi kör.
Förlåt mig, Marcus. Välkommen in i matchen.
Tack så mycket. Tack. Hej, jag heter Marcus. Välkommen till
till kom igen, hela säg allt.
Välkommen till 10:e avsnittet av Radioskuggen.
Du behöver inte gråta nu. Det är
jag tänkte öppna lite grann och prata om smartphones. Smarta mobiltelefoner.
Oh my god.
Och tänkte börja med en kort definition och säga att en smartphone är i princip en mobiltelefon med utökad funktionalitet, som till exempel, jag läser innantill, det där förlåter stiltigt, utökad funktionalitet som till exempel kalender, e-post, mediaspelare, webbläsare, GPS och kamera. Och det har oftast ett ikonbaserat gränssnitt och en touchscreen.
Jag har en smartphone, jag har en kalender på fan vad tråkig smartphone. Alltså då som, kan du ha kalendern på telefonen?
Och så fick jag, när jag kollade upp definitionen, så fick jag också lära mig att det heter feature phone, de här enklare telefonerna som finns nu liksom, som ändå har lite såna extra effekter.
Featuren är att de har batteritid på 2 veckor istället.
Ja, precis. Riktigt så.
Vilket är en feature jävla.
Precis. När tror ni att begreppet smartphone dök upp första gången?
Slutet av 90-talet.
Typ, när kom iPacken? Jag säger iPack, inte iPad. De gjorde en stor tjock Windows-telefon som också hade batteritid på en halv dag.
Ja.
Men det var så här stor silvrig grej.
Stor silvrig grej.
That's what she said.
Ja. Nej, men ni är inne på
rätt spår. 98 kanske?
97 var det.
Naturligtvis. Allt hände 97. Mm.
Och vilka var det som myntade begreppet? Det var en av de som gjorde telefoner.
Typ Nokia eller något.
Ja.
Ja, var det?
Ericsson var det.
Ja.
Var det deras så här stora typ tegelstenarna kuppen?
Nej, de hade en koncepttelefon som de kallade för Penelope. Som var liksom bara mer en sån här typ framtidens telefon och visade upp i något sammanhang.
Just det.
Och den kallade de för en smartphone som kunde mycket mer än vanliga telefoner, tyckte de. De släppte en mobiltelefon som hette R380 2 år senare, 99. Och det blev den som den första som de då också marknadsförde som liksom the first smartphone.
Mm.
Men det var inte, även begreppet kom då, men liksom smartphone så där dök upp.
Pling.
Historien började mycket tidigare såklart. Första stappande stegen togs av en grekisk man som heter...
Allt en jävla grek alltså. Eller det är lätt ju rasist. En grek menar jag, förlåt mig. Det är inte så att jag upprörde över att han var grek.
Han hette Ted Paraskevakos. Antagligen fel uttalat.
Men jag skulle tippa på det.
Han flyttade tidigt till USA. Han var ingenjör och han började jobba med kommunikation på slutet av 60-talet, men flyttade till USA typ 68 och sånt där.
Samtidigt som 2001 kom.
Just det.
Jag gillar bara liksom.
Jag gillar precis connections. Ja. 71 så satt han jobbade på Sita, en branschorganisation, en sammanslutning av flygbolag som jobbade med kommunikation och teknik och sånt där. Så han satt på Boeing i Alabama och 1971 så började han jobba med digitala sändare och mottagare via telefonnätet. Och hittade på saker som till exempel grafisk display, nummerpresentation, teknik för att göra bankaffärer och liknande saker över telefonnätet.
Smart jäkel.
Ja, så han var en smart jäkel. Så redan mellan 71 och 74 så tog han patent på en serie olika saker som skulle dröja ytterligare ett par år åtminstone. Innan någon annan kom på. 76 kom när de faktiskt någon som hade hittat på en liknande teknik. Jag försökte hitta information om han faktiskt blev rik på det här, men jag hittade ingen sån information. Så jag tänkte att den inte blev det.
Alltså. När du jobbar för företag i USA så är det ofta så här beställningsjobb som det heter. Ja, du äger precis. Företaget allt du någonsin
gjort. Ja, men precis. Och som så här, den här mannen är faktiskt fortfarande yrkesverksam. Så han sitter och är jättegammal nu, fast sitter och tar fram nya patent kring... ja, alltså cutting edge teknik grejer så att det är onekligen en ganska skärpt människa. Men jag misstänker att han är lite Wozniak. Jag tror inte han bryr sig riktigt om pengar. Nej. På det sättet liksom.
Ja, det uppskattas att det är lite pling-plong musik här.
Absolut, det blir lite stämningar.
Kom säkert så här ding 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 på hela.
Ja, mellan 71 och 74 så tog han fram en serie patent. Ungefär samtidigt så tog Motorola fram den första fungerande prototypen på en bärbar mobiltelefon. I april 1973 så hade de en fungerande prototyp som de kunde ringa ifrån.
De var coola.
Men det var ingen smartphone. Det var
en mobiltelefon.
det var folk som inspirerade av Star Trek.
Ja, men 73 som sagt, och då hade de en fungerande prototyp på en handhållen telefon. Mobiltelefoner, alltså telefoner i fordon, de kom ju långt tidigare. Det var runt 46 togs det fram den första tidig modell på till mobiltelefon.
Det är så här, du hade ett bagageutrymme.
Ja, den vägde 36 kilo, den här första mobiltelefonen. Så att det var inte så
min farsa hade en väldigt tidigt en mobiltelefon, vilket var en telefon i bilen.
Ja.
Det var verkligen typ så här ett reservdäck nästan, extra, som tog sig.
Men den hade 3G.
Det är knappt att ringa på.
3G och e-post. Fast den fick springa riktigt smartphone.
Men den hade ingen kalender. Så.
Ja, precis,
Vi har 3G och använder oss till. Ingen aning. Det inte
jag vet vad det är.
Jag pratar jäkligt snabbt just nu.
Ja, det var kul.
Men som sagt, det var Motorola som tog fram den första fungerande prototypen 73. De var faktiskt med redan då på slutet av 40-talet och gjorde telefoner. Så de har verkligen varit med hela tiden. Också de som släppte den första kommersiella bärbara mobiltelefonen. En telefon som hette Dynatac 8000X.
Var det en sån här handväska eller?
Ja, precis. Det var en sån här väsktelefon liksom. Jag bara gillar namnet Dynatac och så 8000X.
Det låter som en Terminator.
Ja.
Det blev en Terminator.
Ja, det blev en. Precis. Det utvecklades till Terminator. Så. Nej, men det är så skönt framtids tech-namn liksom. Den började säljas 1984. Och som en parentes kan nämnas att 1984 så fanns det en man som hette Bob Bowie på Bell Labs.
Bra namn. Ja. Bob Bowie på Bell Labs.
Bob Bowie på Bell Labs, precis. Han tog fram den första multitouch-skärmen. Och det har egentligen ingenting med det här att göra just nu, men det är någonting som senare skulle faktiskt bli en stor grej när man pratar om smartphones och sånt. Samma år, 84, så kom även den första handdatorn, Psion Organizer 1.
Det låter också som en Terminator.
Ja,
organizer, let me organize
your organs.
Organs.
Eller... Vad tråkigt.
Den såg i princip ut som en miniräknare, med bara liksom en rads display och sånt där. Men de hade någonting som de kallade för data packs. som mm. var egentligen som minneskort ungefär. Mm. Så att du kunde ändå spara spara enklare program mm. och du kunde även då köpa färdiga liksom så här program.
För att... typ chefer överallt blev jätteglada.
Ja, precis. Men det var som sagt, det var i princip en mindre räknare. Det kom en modell efter 1986 som hette Organizer 2. Fantasifullt. som kunde väldigt mycket mer och hade mycket mer minne och sådana saker. Men 84, det är ändå Organizer 1 som de kallar liksom som är vedertaget när första liksom ändå handdatorn och så att säga.
Så nu har vi två spår här. Vi har en organizer, vi har telefon.
Yes.
Snart kommer de kanske börja joinas.
Kanske.
Ja, det är så ja. Du tänker. Jag bara snackar om organizer.
Jag ser ett spår här. Ja.
Bling. Ja.
Handdatorer kom att bli en stor grej på 90-talet och då kallades de ofta gemensamt för PDA, Personal Digital Assistant. Någon som vågar gissa vilka som myntade det uttrycket?
Vad sa du? Säg ut.
Personal Digital Assistant. Personlig digital assistent.
Microsoft eller Nokia?
Okej då.
Apple.
Yes. Var det med Newton eller?
Yes.
PDA.
Precis.
Ja, men det blir lite så här, ja, kanske. Ja, nej, men just Apple är ju hittar på så här mänskliga namn på saker.
Mm. Precis. Det var ju liksom inte huvudsakliga, det är så här, typ det här är så vad ska man säga? I deras marknadsföring så pratar de inte så mycket om det som en PDA, men det var ändå de som myntade uttrycket att det var det var liksom.
Nu får du snart stänga lägga dem flygplansläge, jävlar de plingar. Marcus är populär.
Ja, det är... ja.
Det kan hända.
Precis. Apple började jobba med Newton redan 87. Och till en början så var det tänkt som mer som en input till deras... Nu måste du kolla
vad det är.
Nej, jag måste kolla, det vet jag vad det är. Du ser ju att det plinkar till. Men kan inte stänga av den.
Jo, kan du inte bara sätta på flygplansläge? Ja, det här tekniska besvär.
Precis. Jag hoppas du kan redigera bort alla dring. Ja. Ja, det här är ju wifi så den...
Nej, men Apple började jobba med Newton egentligen. Till början var det som en input-grej. Alltså att, mer som en tablet. Ett sätt att jobba med datorn istället för att tangentbord och mus.
Ja, de hade väldigt mycket just textigenkänning.
Ja, precis. Men, så att de började redan 1987. Men det var först i augusti 1983 som de hade en produkt av. Och då hette den Newton Message Pad. Och då var det som sagt för i form av en dator. Eller vad säger jag, av en handdator.
Mm. Och man känner igen den som en handdator.
Ja, precis. Newton såldes, de släppte faktiskt flera modeller. Jag hade en bild av att Newton var en total flopp och allting gick åt Hälsingland väldigt snabbt. Men de fortsatte släppa modeller ända fram till 1997, menar jag förstås. Så under 4 år så släppte de med en och med lite uppdaterade saker.
Men de kostade som en liten bil så antar jag. Så det började bara sälja.
Men det är två grejer som gjorde att folk ser det som en floppen. Och dels så är det bara den här mentala bilden. Jag tror alla har sett olika spoofs på när folk försöker anteckna. För precis som John säger så en stor grej med det här, det var ju att man kunde skriva direkt på skärmen och sen hade den en textigenkänning så att den omvandlade den här texten till datortext eller på sig. Precis.
Och, det är som vi har i liksom dagens, att man typ ska säga vem man ska ringa sånt, så blir det helt fel. Eller,
precis. Ja. För det här funkar inte så bra. Och det hakade folk upp sig på och sen så gjorde de sig lustiga över det. Så att de flestas bild av det här, det var ändå att det var liksom mest en så här lite rolig sak och ingenting mer än så. Egentligen så var den rent tekniskt var den sjukt avancerad och jävligt bra pryd.
Men... det finns så här fangrupper av den jag har hört som verkligen bara, de tycker att det här bara återupplivar den. Typ, fram tills typ iPhone kom så ville de bara göra det här igen.
De sålde totalt alla modeller under de här 4 åren så sålde de ungefär 300 000 exemplar. Så att det är ingen så här tok-flopp.
Men det är inte som Segway. Alltså.
Men den, de spenderade 6 år på att ta fram den första modellen. Och de plöjde in över 150 miljoner. Och nu är jag osäker på om det är dollar. Men jag tror att det är 150 miljoner dollar.
Förlåt, de kanske till slut bara, nej men vi striper ja, det här. Det
kostar som en halv Transformers-film.
Mm.
Det är jävligt mycket.
Tänk hur mycket explosion man kunde ha fått.
Ja, så mycket ja,
men så att det är de två grejerna tillsammans som gör att folk har det här ändå en bild av att det här är en flopp. Dels att de kommer ihåg att de var dålig på det de skulle göra. Och dels att den, det kostade så otroligt mycket pengar att ta fram den här. Mm. Och Apple, de var liksom så här Segway-optimistiska innan. Det här kommer revolutionera allt. Mm. Alla i hela världen kommer ha sådana här. Och sen såg de upp på 100 000 ex och bara, okej.
Men sen några år senare så...
Ja, precis.
Händer det grejer.
Precis. Och ungefär samtidigt som Newton så kom det någonting som hette Simon. Simon var i princip en handdator kombinerat med telefon.
Oj! Det är nu det kommer.
De matar liksom snart.
Precis.
Insert sexy music.
1988 så1988 kläckte en ingenjör på IBM som hette Frank J. Canova Jr. Väldigt amerikansk namn. Han släppte, kläckte idén om att han tänkte att tekniken hade gått så pass långt fram så att nu gick det att göra både trådlös teknik, liten och smidig, och även så här chipläsare, alltså så här, typ minneskort och sånt där som som var snabba att ladda med information och snabba att föra in alltså, ja. Tekniken hade kommit så pass långt så han såg framför sig att man kunde göra telefonerna mycket smartare med såna här kort. Så att egentligen var inte hans idé att nu ska vi göra en PDA tillsammans med en telefon och kalla för en smartphone, utan hans idé var bara så här, typ att med telefoner och ett grafiskt gränssnitt så, och den här liksom andra tekniken som har börjat komma ikapp nu, så kan vi börja ta fram innehåll till, till de här liksom apparaterna på ett helt annat sätt. Du kan ha musikskivor, eller du kan ha kartor, eller du kan ha massa olika sådana häftiga saker som idag är en självklarhet, men som då var det inte så skönt. 88 var det inte lika självklart. Det var ju i princip så, alltså det fanns ju ett internet, men i princip så fanns det inget internet. Du hade inga liksom webbläsare eller någonting.
Det fanns inte internet för vanliga människor.
Nej, precis. Du hade liksom inte grafiska grejer. Liksom
shit, jag tycker tänka tillbaka hur tekniken ska ut då. Det är ju verkligen en, det är jäkligt high-tech att prata om sånt då.
Absolut. Men det här var ju inte IBM, det gick inte så bra för dem i början av 90-talet, och de ville ju göra, höll på att säga som de gör nu också, men alltså så här större arbetsstationer eller liksom server och sånt där.
Det är så här, vad heter det, ThinkPads. Som har sett likadan ut sedan 86
Fortfarande lika oförstörbara.
Ja, precis.
Men så att det var väl kanske inte jätteprioriterat, men han kom på den här idén 88 i alla fall, och de jobbade med den till och från under ett par år och utvecklade det här. Det resulterade i en prototyp 1992. De presenterade den på en mässa i Las Vegas.
Samma år som Alien 3 kom ut.
Trivia!
Ja, mässan hette Comdex och var i Las Vegas, och där så visade de upp, de hade en prototyp som man kallade för Angler, och jag vet inte varför den kallades för Angler, jag hittade ingen så här liten anekdot bakom det.
Men smidigt att fiska.
Eller något, precis. Men de visade upp sin prototyp, och då hade de lagt in en karta över Las Vegas, en stripp, alltså liksom
ett rakt streck, kallar vi det.
Ja, precis. De hade skannat in en karta och lagt in så att det blev liksom, så att den syntes på displayen, och sen så hade de lagt in lite sådär, aktieinformation från dagen innan och sånt där. Han har ju suttit och liksom hårdkodat lite vid sidan om. Jag vet inte exakt hur det har gått till, men som sagt, det här med kort fanns ju inte. Han kunde ju inte gärna gå in på en hemsida och sånt.
Han gjorde ett demo.
Ja, precis. Han gjorde en demo, precis. Och folk blev asimponerade. Och tyckte att det här var helt fantastiskt och bara, nu vill vi köpa.
Bara, det här är framtiden.
Precis, nu vill vi köpa, ge mig saker nu. Och IBM hade ju verkligen ingenting. Alltså de hade ju De hade en prototyp som de visade upp för folk, men de hade ingen produkt. Så de började, de lade ner en massa energi på att börja ta fram en produkt. Och stora utmaningen var faktiskt batteritiden.
Som
idag.
Så, så ingenting har förändrats.
Men alltså, det är ju så, batterierna har ju typ inte utvecklats sen.
Eller jo, de har utvecklats jättemycket.
Ja, men nej.
Jo,
alltså batteriet du har i din telefon nu jämfört med din förra telefon är mycket, mycket bättre. Det är bara att din telefon drar mycket.
Ja, men då utvecklas inte. Okej, jag säger det jag försöker säga är att de utvecklas inte
snabbare än resten av
tekniken. Nej, 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 jag tycker bara inte ens de utvecklas på, alltså, de åker inte, det, telefonen åker vänsterfilen mycket snabbare än batteriet gör det på högerfilen, så det blir bara sämre och sämre.
Ja, men det här med typ att den här smartphone har typ en dags batteritid har ju varit typ sen de kom ungefär.
Det är mindre nu. Den är mindre nu.
Det är bara för att du, jag vet inte vad du gör med den. Vad är din mest använda app?
Facebook. Nej, men det bara känns så att, och det tar, varför tar det så lång tid att ladda för? Det ska gå på 5 sekunder. 2014 people. Okej. Nu återgår vi till 92.
Tillbaka till Las Vegas 92. De hade problem med batteriet. För att den första modellen, första fungerande modellen de tog fram, så de hade en batteritid på en halvtimme när man använde dem.
Batteritiden utvecklades.
Så att då kände de att det kanske inte riktigt funkar. Det tog 2 år ungefär av utvecklingen innan de hade någonting som nådde marknaden. Då är vi i augusti 1994.
Fotbolls-VM!
Yes. När vi kräver guld
i USA, och vi kräver tunnelbana till, från Bagarmossen till Hökarängen.
Alla dessa referenser.
Ja, jag älskar det. Fan, det här är så, det här är skriptat.
Och jag vill typ att någon bara ritar upp en sån här stor karta. Vi bara kopplar upp alla ämnen liksom, ja, med röda trådar.
Ja. Let's do it. Ni vet att det är några som lyssnar i alla fall. Fixa det.
Ja. Augusti 94. De släppte Simon för $900 ungefär. Eller så kunde man köpa det med någon abonnemangs jag vet inte, men de hade någon sån här deal med, eller inte en deal utan snarare en abonnemangsgrej där de kostade $1100 med någonting du fick ringa för och sånt där. Problemet var bara att dels de som var jätteimponerade för 2 år sedan, de hade väl lite glömt av det här. Plus att den stora trenden på marknaden nu, det var inte stora telefoner med touchskärmar, utan det var de här små flip-telefonerna.
Bland annat StarTac. Ja.
Precis, precis. Motorola var ju väldigt stora då.
Så jävla, alltså den är, jag vill egentligen ha bara en Star Trek och sitta och bara fälla ut, för den var så jävla skönt.
Typ alla bara ner sin tid på att istället för att utveckla den smarta telefonen så utvecklar de gångjärn som inte skulle gå sönder för att alla ska flytta.
Nej, men så Motorola StarTac till exempel och andra så här flip-telefoner, de kostade ungefär hälften och så var det mycket coolare och sen så fick de plats i fickan. Så att det blev ingen jättesuccé. De sålde ändå 50 000 ex av den här telefonen. Men de lade ner, de tog bort den, de drog den från marknaden efter bara 6 månader.
Ja, det är så.
Och bara liksom att, fuck it. Och då dessutom, när vi hade kommit så här långt, alltså runt 93-94, så gick det extremt dåligt för IBM. De skickade folk bara på löpande band, bara sparkade ut dem genom fönster i princip. Och de tappade...
Men de var inte på första våningen.
Nej, de var inte på första våningen. Så. Precis. Så att det fanns på teknikavdelningen, så hade de fortsatt utveckla och tagit fram mindre och smartare, bättre varianter. Men det släppte, det nådde aldrig marknaden, utan det fick bli liksom bara en intern liten sak. Så de var, men det var första, det var första smartphonen. Då var vi 98. 96 släppte Nokia sin communicator, som är den som folk kommer ihåg som den här
tegelstenen,
ja, precis. Ja, precis. Och ytterligare typ 10 år efter det, i juni 2007, så släpptes någonting.
iPhone!
Precis.
Som inte var så jättebra egentligen.
Nej. Fan, alltså, men jag måste säga, jag var mindblown. Alltså, när jag såg första iPoden och iPhone, alltså, man trodde inte det var sant.
Alltså, att det... Man såg just den presentationen. Ja. Alltså, det var bara...
Ja, det var... Nej, för fan vad coolt. Va?
Och iPhone har blivit lite bättre. Det blev lite revansch för Newton och för allt annat.
Tyvärr så är inte batteriet så bra.
Nej, sista meningen bara. Absolut sista meningen. Jag drar ut på det för att se om batteriet håller.
Just det, batteriet började nästan ta slut på micken också.
Och vad synd, det tog slut för en kvart sedan.
Nej, men hur många iPhone, alla modeller tror ni har sålts hittills?
Oj, jag måste ta till mig något stort. Säg du först.
Nej, 50, jag säger först. 50 miljoner.
Oj, jag skulle säga 200 miljoner. Av alla modeller. Ja, 200 miljoner säger jag.
Enligt den siffran jag hittade på interwebs så är det faktiskt närmare 500 miljoner.
What? Har du så många råd med en iPhone?
Ja, precis.
Nej,
men, så att det gick från, som sagt, Newton 300 000 X, iPhone ungefär 500 miljoner. Så att det blev lite...
Crazy.
Jag står varför Apple går bra för dem, så att säga.
Den viktiga frågan är bara, hur många av de 500 miljonerna har en trasig skärm?
Och hur många har dåligt batteri?
10%. Kopplat tillbaka till förra gången.
Alltså, okay. Just det. 10% av hjärnan. iPhone tar sig av. Ja. Vad bra. Är vi nöjda där eller?
Jag är nöjd.
Ja. Tack Marcus. Tack Jan.
Tack Linus.
Tack Linus.
Jag tänkte tacka mig själv, men tack för att ni tackade mig.
Tack.
Ja, tack.
Jag tackar dig.
Och vi tackar er.
Tack er kära lyssnare.
Tack.
Tack.
Ha det bra. Hej.
Hej.